Här börjar Det tredje offret av Lisa Gardner, inläst av Eva-Maria Oria för Jäntas. Boken inleds med författarens kommentar. När jag först föreslog min redaktör den här boken var det vintern 1998-99 och nästan 7 månader sedan det senaste skottdramat. Kip Kinkles majmassaker i Springfield, Oregon. Den tragedin hade följt tätt på en annan i Jonesboro, Arkansas, 24 mars 1998, som kommit efter West Paducah, Kentucky, 1 december 1997, Pearl, Mississippi, 1 oktober 1997 och Bethel, Alaska, 19 februari 1997. Jag, i likhet med många andra amerikaner som försökte få grepp om 5 skottdraman på 15 månader, ville förstå varför dessa massmord hade inträffat och vad som kunde göras för att förhindra dem. Efter att ha finjusterat vad som kunde vara lämpligt att ta upp i en påhittad historia, som också skulle vara underhållande, påbörjade jag researchjobbet inför den här boken. En måndag, under arbetet med att sammanfatta flera veckors intervjuer, frågade jag en expert om han trodde att den här vågen av incidenter tydde på en ny trend i tonåringars beteende. Absolut, sa han. Frågan är inte om, utan när nästa skottdrama kommer att inträffa. Redan nästa dag kom Littleton, Colorado, med på den sorgliga listan över skolor där elever hade löpt amok. Jag studerade de nya tidningsklippen och ägnade tankar och bönor åt en plats jag aldrig hade sett. Varje gång ett av dessa skottdraman inträffar är hjärtslitande, men som Supervisory Special Agent Pierce Quincy försöker förklara på följande sidor: det behöver inte vara hopplöst. Vi lär oss något med varje tragedi. Förutom Littleton, Springfield och Jonesboro finns Burlington, Wisconsin, där polisen reagerade på ett anonymt tips i tid för att gripa 3 tonårspojkar som planerat att mörda ett antal elever. Och vi har Wimberley, Texas, där oroliga elever kontaktade polisen i tid för att sätta stopp för 5 åttondeklassares planer på att spränga skolan i luften. Människor lär sig att lyssna, och det fungerar. Slutligen tror jag vi står i enorm tacksamhetsskuld till vart och ett av de samhällen som har upplevt en sån här tragedi. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och sin sorg lär de oss att bli bättre människor, elever, familjer och grannar. Kapitel 1. Tisdag den 15 maj klockan 13.25. Polisassistent Lorraine Connor satt i ett rött vinylbås i Martha's Diner, petade i sin tonfisksallad och hörde Frank och Doug skvallra när det första anropet kom. Hon satt ensam i båset och åt sallad eftersom hon just fyllt 31 och börjat notera att kilorna inte försvann på något magiskt sätt, så som de gjort när hon var 21, eller för den delen 27. Hon kunde fortfarande springa 1 kilometer på 4 minuter och komma i en 38. Men 31 var definitivt inte som 30. Hon fick ägna mer tid åt sitt långa kastanjebruna hår. Och 5 dagar i veckan åt hon tonfisksallad istället för ostburgare till lunch. Rainys partner den här dagen var 22-årig polisvolontären Charles Cunningham, alias Chucky. Unge Chucky, som på den lilla polisstationen i Bakersville, Oregon, gick under benämningen Blåbäret, hade ännu inte gått den 9 månader långa utbildningen. Det innebar att han fick se men inte röra. Han skaffade sig erfarenhet genom att göra patrulltjänst och skriva rapporter. Och han fick bära den bruna uniformen och tjänstevapen. Chucky var en ganska lycklig ung man. Innan anropet kom stod han framme vid lunchdisken och försökte göra intryck på en långbent blond servitris som hette Cindy. Han sköt fram bröstet, höll ena knät böjt och handen lätt på sitt sidovapen. Cindy för sin del försökte servera bitar av Marthas hembakade paj till 6 farmare samtidigt. En vresig äldre man sa åt blåbäret att flytta på sig. Chucky log ännu bredare. I båset bakom Rainey hade de pensionerade mejeriarbetarna Doug Atkins och Frank Winslow börjat slå vad. $10 på att hon ger med sig.